Dagens juridikpodden presenteras i samarbete med BG Institute. BG Institute kommer under 2020 inte bara att hålla fler kurser än tidigare, de kommer också göras på flera olika sätt. Förutom fysiska kurser finns idag även blended learning att tillgå, en utbildningsform som består av både digital och fysisk utbildning. Dessutom växer utbudet av digitala kurser hela tiden, kurser som du kan konsumera när och var du vill. Håll ögonen öppna i februari, för då är det dags för en ny spännande kurslansering där massa kurser kommer att presenteras. Gå in på bginstitute.se och läs mer.
Hej, välkomna till dagens juridikpodden. Det exploderar bomber runt om i Sverige. Efter många år av skjutningar och ett upptrappat gängvåld så har vi fått en situation där bomber var och varannan dag exploderar runt om i Sverige. Och oppositionen i form av Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forssell frågar sig om regeringen har tappat kontroll över situationen. Vad säger vi, Erik Tagesson?
Ja, men till att börja med tycker jag det finns ju flera intressanta frågeställningar det här. Alltså, en är ju naturligtvis hur mycket har det här sprängvåldet, om vi kallar det så, faktiskt ökat? Och hur mycket är det så att säga att medierna nu uppmärksammar alla sprängningar? Om någon kastar in en så kallad banger i en trappuppgång så blir det rubriker i tidningarna. Sen är det klart att det har varit flera allvarliga sprängdåd också. Men det skulle vara intressant att veta hur statistiken ser ut på faktiska sprängdåd.
Jag bor ju ganska nära den här sprängningen som skedde förra veckan i centrala Stockholm och vaknade ju till där på natten av den här smällen, och det skakade till lite i fönstren och sådär. Det som slår mig så här i efterhand är att jag inte reagerade nämnvärt på den händelsen, utan att jag hörde lite sirener och sådär och misstänkte att det kanske var en sprängning, men sen gick och la mig igen i godan ro. Att jag blir lite oroad över att det börjar bli ett normaliserat tillstånd där man knappt reagerar över den här typen av händelser.
Ja, och då kan man ändå konstatera att det här skedde på Östermalm. Här har det inte skett särskilt många sprängningar. Alltså i utanförskapsområden, om vi kallar det, där det sker regelbundet. Att det har blivit en normalisering där, det är ju illa nog. Men det, så att säga, det är ett tydligt tecken att det här är så pass vanligt nu så att man rycker lite på axlarna åt det.
Ja, sen kanske inte alla reagerade som jag, utan vissa upplevde nog att det här var väldigt förskräckligt, men jag tycker att det på något sätt är obehagligt om man inte tar större notis om en sprängning i Norrköping eller Hjulsta eller Kista eller Akalla eller på Östermalm eller var som helst, än att man liksom går och lägger sig igen och det är ett normalt tillstånd. Det är läskigt tycker jag.
Ja, nu var det du som gjorde det, Ville. Vad säger det om situationen och sådär?
Ja, det säger väl om situationen att vi får börja vänja oss vid att det här kommer hända, och att jag i alla fall tycker att det är en väldigt obehaglig form av våld. För att om någon skjuter någon i en uppgörelse på en parkeringsplats så drabbar det inte särskilt många andra medborgare. Men om man spränger eller detonerar en sprängladdning i ett hus där det bor 250 personer så är det väldigt, väldigt allvarligt, och det finns stor risk att någon annan kommer till skada.
Vad är motivbilden, Erik?
Ja, om jag det visste. Det vet ju inte polisen heller. Alltså, man kan ju ha en kvalificerad gissning, och det är ju att i första hand är ju inte, tror jag då, motivet att döda en särskild person, utan det är att visa på ett våldskapital och skrämma personer och hota personer att vi har tillgång till sprängmedel, eller att det är någon form av traditionell varning.
Alltså en klassisk kapprustning som det brukar heta när det handlar om länder och atombomber och sådär. Och så har man då ännu inte lyckligtvis kommit därhen att man sätter bomberna i skarpt läge i syfte att direkt döda någon, utan hittills så har det då handlat om någon form av varningar, skulle man kunna tro och tycka, va? Att visa att vi har det här våldskapitalet, vi har tillgång till de här tekniska möjligheterna och kunskapen, och den här bomben kunde lika väl ha placerats inne i din lägenhet eller direkt utanför din lägenhet eller villa eller vad det nu må vara.
Ja, sen är det ju läskigt tycker jag att det känns som att de här personerna som pysslar med det här inte alltid är fullt medvetna om hur man räknar sprängkrafter och liksom vad som ska hända när man detonerar de här bomberna. Då. Om man har suttit på YouTube eller någon annanstans på nätet och lärt sig hur man får ihop en sån här sprängladdning som ska explodera det är också läskigt, för det är därför det känns som att det kan hända vad som helst när det detonerar.
Men det tycker jag är en intressant fråga också. Om vi då jämför med skjutningarna som det har varit mycket kring tidigare. Vad säger det om så att säga gärningspersonen som, alltså tidigare om man drog ett vapen som du var inne på, så riktar man det mot någons kropp och så trycker man av. Då har man ändå så här, en fysisk kontakt eller en närvaro mot den man är ute efter. Sprängningarna är ju så att säga mer random. Man vet ju aldrig. Det skulle kunna vara så att den här personen som placerar ut sprängladdningen, att hans syster passerar platsen. Alltså, det är ju okontrollerat på ett helt annat sätt. Och det måste ju betyda någonting att man väljer den vägen istället.
Ja, så var det ju när man sprängde i min gamla studentstad Lund här för några månader sedan. Då var det ju en stackars kvinnlig student som råkade passera ett typ skyltfönster precis när det sprängdes. Jag vet inte om hon fortfarande är på sjukhus, men hon låg på sjukhus väldigt, väldigt, väldigt länge med väldigt allvarliga skador. Och det var ju verkligen bara en förbipasserande som råkade gå förbi precis när den här sprängladdningen detonerades.
Sen tror jag att även om det då hittills handlar om till stor del ett pinka revir och markera kraft och styrka och kapacitet, så finns det ju en form av det här kategori människor som inte bara fullständigt skiter i lagar och vad det etablerade samhället tycker och tänker, utan också triggas av att se den debatt och den uppmärksamhet som det här faktiskt får, och får någon form av revanschism i blodet att bubbla. Va? Jag tror det finns en tillfredsställelse för många av dem bara av att vi sitter här och pratar om man ska vara krass. Va?
Ja, det är klart. Men om man tar Forsells perspektiv här då, så har regeringen har ju uppenbarligen inte kontroll över situationen. Det tror jag inte att Moderaterna hade haft om de satt vid makten heller. Men hur i helsike ska man freda sig mot den här typen av gärningar? Jag kan inte se hur man löser det här problemet.
Det här handlar inte om att regeringen som sådan ska ha en operativ kontroll över potentiella sprängningar och gärningsmän.
Nej, men om de ansvarar för polisen då?
Så är det ju. Det handlar ju om att polisen inte har kontroll. Och jag tror inte polisen har kontroll över det här idag. För då hade de inte kunnat fortsätta. Och rent polisoperativt så handlar det om ett mycket väl utbyggt underrättelsearbete där man i praktiken förebygger sånt här genom att avslöja och knäcka gängkriminalitet och ligor i förväg. Och det är kvalificerat polisarbete, och det är det vi betalar skatt för, att de på sikt kan bygga upp en sån organisation.
Ja, och det är klart att nu när det här är så pass uppmärksammat att då tar Johan Forsell billiga politiska poäng, om vi får kalla det så. Men det är ju inte så att heller det här med sprängningar är ingenting som är helt nytt. Vi hade ett MC-krig som pågick under 90-talet som också då är en form av gäng naturligtvis. Med mängder av sprängningar i Malmö, Helsingborg, Landskrona, alltså runt om i Sverige. Så att det är ju inget helt nytt fenomen. Det kanske går i vågor av någon anledning. Vad det är, det tycker jag är intressant, och ställer vi också frågan nu efter alla skjutningar, och så har man skärpt vapenlagen och man kan nu bli häktad detta. Och om man då jämför med brotten för, eller straffen för grovt vapenbrott jämfört med det här, hur kan det så att säga påverka? Bryr sig kriminella om risken för ett straff och straffskalor?
Johan Forsell säger ju här i intervjun med Dagens Juridik just att han ser ett stort behov av straffskärpningar i gängkriminella miljöer. Och det där är ju en liksom större principfråga än att bara omfatta sprängningar och skjutningar och grov våldsbrottslighet. Det ställer nämligen krav på att man i lagstiftningsväg och senare då i rättssalar, alltså i tillämpning av lagarna, kan göra en klar avgränsning av vad som är gängkriminalitet och vad som inte är det. Och går det att göra i den praktiska rättstillämpningen?
Nej, jag tror inte det. Och han lanserar ju något annat förslag där också, om att man ska porta gängkriminella från vissa platser i samhället. Och det är någonting med kameror. Han vill ha ökad kamerövervakning och sådär. Och det är väl lovvärt, tycker jag, på något sätt. Men att porta specifika personer från liksom ett torg i ett område, det kommer ju aldrig funka.
Men då säger ju kritikerna så här till dig att ja, vill vi ha det här då? Nej, det vill ju ingen ha, men om vi då ska få stopp på det, har man inte försuttit sina rättigheter och kanske vistas på alla platser även efter avtjänat straff?
Jag vet inte, några rättigheter har man väl försuttit, men frågan är om man har försuttit sin rättighet att liksom gå och köpa frukt på ett torg. Det är väldigt svårt att se.
Vi har ju motsvarande när det gäller lagen om kontaktförbud, och gäller det specifika personer.
Ja, men det är en helt annan sak, tycker jag.
Ja, det håller jag med om. Att begränsa allmänna utrymmen för att man är dömd för ett brott eller har misstänkt för ett brott, det är att gå väldigt mycket för långt.
Men vad kan regeringen göra? Liksom? Vad kan vår samlade riksdag göra för att försöka komma till rätta med det här problemet överhuvudtaget? Är det bara fler poliser som gäller?
Nej, jag gör den personliga uppfattningen att det handlar om att utbilda poliser och bygga upp operativa spanings- och underrättelseverktyg så att man kan komma till rätta med det här på i första hand ett förebyggande plan, men i andra hand ett plan där man ingriper med omedelbara verkan och inte har så långa ledtider, och framförallt för upp andelen mål som ärenden som hamnar i domstol som brottmål och kan till slut lagföras. Alltså det är en polisiär fråga, och där kan naturligtvis regeringen genom styrdokument och så där lägga vissa krav på den sittande polisledningen.
Men vet, alltså det är också en grej som man inte pratar om. Vet vi att det här handlar om gängkriminella eller är det organiserad brottslighet? Det kan väl lika gärna vara du eller jag som sitter på nätet och lär oss hur man liksom adapterar en sprängla. Egentligen, alltså, det är bara ett antagande som man gör.
Ja, vad gäller den sprängningen som vi har pratat mest om, den på Östermalm, är det så att där sitter det i alla fall en person gripen som uppges ha kopplingar till, återigen då, till MC-gängen, till Bandidos. Nu får vi väl se om det blir någon häktning av honom och vad det här leder till, men det är väl åtminstone nära till hands. Flera av de här sprängningarna har inträffat i liksom anslutning till andra gängkriminellas bostäder och så vidare. Så att det finns väl anledning att tro. Men det är klart att man ska inte dra några förhastade slutsatser.
Sen ska man faktiskt i de här sammanhangen inte utesluta möjligheten av att vissa av de här sprängningarna faktiskt är rena politiska insatser för att få till den debatt som vi just nu ser och själva sitter här och refererar till på toppnivå. Det vill säga människor vill sprida, människor har vissa åsikter och politiska inriktningar vill sprida en oro som gör att det blir vissa politiska beslut och vissa politiska inriktningar hos väljare som intas. Så det kan ju finnas såna allmänna motiv som inte alls är specifika, menar
jag. Ja, jag skulle bara vilja avsluta med att säga att jag tycker att det var väldigt obehagligt när jag läste en artikel igår i tidningen där en person som bodde i, nu vet jag inte om det var Husby eller om det var den andra sprängningen, men som sa att vi har flyttat från ett annat land för att komma ifrån bombningar från liksom amerikanska eller andra soldater, och så flyttar vi till Sverige och så vaknar vi mitt i natten av att vår bostad blir söndersprängd. Det är rätt obehagligt. Alltså.
Från bomber till säkerhetspolisen, det är inte ett jättelångt steg kanske, men säkerhetspolisens generaldirektör Claes Friberg har i en debattartikel i Dagens Nyheter den 22 januari gått ut och varit väldigt kritisk till en utredning och ett lagförslag som ligger inom regeringskansliet om att svenska operatörer som ägnar sig åt meddelandetjänster i icke-traditionella kommunikationskanaler, det vill säga appar och sociala medier och så, inte ska omfattas av en lagringsskyldighet av de här uppgifterna som då man gör inom till exempel telebranschen. Claes Friberg kräver att det här är något som införs i Sverige, för att annars kommer svensk brottslighet överlag, men också inom det området som han ansvarar för, spioneri och terrorism och sådär, att inte kunna stävjas på det sätt som man kommer kunna göra i andra länder utifrån det här EU-direktivet. Vad tycker vi?
Ja, tycker höll jag på att säga. Det är väl självklart att Claes Friberg vill att Säpo ska ha tillgång till all vår kommunikation för att kunna stävja. Men det här måste ju hela tiden vägas mot den personliga integriteten. Jag är kluven, men för att ta den enkla vägen, om jag måste bestämma mig, så tycker jag att nej, det är bra med en begränsning av så här, möjligheten till avlyssning av appar och sociala medier.
Jag tycker regeringen skulle kunna ställa ett motkrav på Claes Friberg här, att om vi medborgare ska spela med öppna kort i all kommunikation som vi ägnar oss åt, så tycker jag att det ska finnas ett motkrav på Säpo att i så fall kunna redovisa i efterhand hur man har hanterat den här informationen som man får till sig och vad man har kommit fram till. Alltså, de kan inte samla in all den här informationen och sen bara lägga locket på i varenda utredning som de håller på med.
Men handlar det om en ren avvägning med å ena sidan integritetsaspekten och å andra sidan det polisiära utredningsintresset? Och vad är den principiella skillnaden mellan att tvinga teleoperatörer i en traditionell mening att spara information i 6 månader kontra att tvinga Facebook och andra som har den här typen av messenger-tjänster och WhatsApp och allt vad de heter, att ha samma skyldighet. Finns det någon principiell skillnad, eller är det bara att man måste dra gränsen någonstans?
Jag tycker att det handlar om att dra gränsen någonstans. Sen förstår ju jag att även kriminella personer använder Facebook. Det är ju självklart. Men jag menar, någonstans som sagt måste gränsen dras, och den kanske ska dras här. Alltså telekommunikationen, där har vi ju redan en annan lagstiftning, och det kanske räcker så.
Erik?
Ja, som sagt, det är svårt, för precis som du är inne på, Wille, så är det ju så att kriminella har ju, det är ju känt, har ju flyttat över till appar, till anonyma kommunikationstjänster då. Det kan vara WhatsApp eller Snapchat, jag vet inte allt vad de heter. Och det är klart att det är av intresse för polisen att vid grova brottmisstankar även kunna då få ta del av vem som har kommunicerat med vem i samband med att ett allvarligt brott begås. Men som du också är inne på, Wille, då måste ju det här redovisas. Vi måste ju få veta, vilka är de här kriterierna? Vad är definitionen av grov brottslighet? Räcker det med en skälig misstanke? Ska det vara, alltså, vi måste ju komma... Ja, jag tycker det här är lite allmänt hållet. Ja,
men alltså, hur långt kan till exempel polisen, och i det här fallet och säkerhetspolisen, få gå i sina krav på att få klara upp väldigt, väldigt grov brottslighet? Hur mycket medborgarna är egentligen beredda att släppa till ur det här integritetsperspektivet? Ja, just nu verkar vi i Sverige i varje fall finna oss i så mycket som kanske det överhuvudtaget är möjligt att tekniskt uppbåda. Det är väldigt få svenskar som så att säga upprörs över att polisen får allt större möjligheter att få ut uppgifter från datalagring och sådär.
Ja, men jag tycker liksom att jag kan förstå, som sagt, Claes Friberg, jag förstår säkerhetspolisen, jag förstår vanliga polisen, jag förstår alla som utreder brott och vill ha så mycket information som möjligt. Men det måste någonstans finnas ett utbyte, det måste finnas möjligheten att granska hur man får tag på den här informationen, vad man gör med den informationen, så att det finns en transparens. För annars så kommer jag i alla fall aldrig vara villig att liksom släppa till och säga på sig om jag nu någon gång får bestämma någonting. Så är det så.
Nu kan man ju ställa sig den högst principiella frågan också. Är det överhuvudtaget rimligt att polis och säkerhetspolis ska via lagstiftning kunna ålägga, eller lagstiftningen ålägger medborgare och företag, att särskilt spara uppgifter i det fall de skulle kunna behöva sin brottsutredning? Är det inte så rimligare att säga att polisen får tillgång till uppgifter som har sparats? Ja, men det är lite grann som att ålägga medborgarna att kartlägga sitt eget rörelsemönster och sen samla det på hög, för att om de skulle misstänkas för brott eller deras vänner, så ska polisen ha rätt att ta del av det utifrån en skyldighet att man då som medborgare har en lagringsskyldighet. Det är lite någonting här som haltar.
Ja, jag vet inte precis hur de här företagen ställer sig till den här frågan heller. För det kan ju faktiskt vara så att företagen inte har något intresse av att lagra den här typen av uppgifter, som man då kanske kommer förlora användare eller någonting. Så att jag har ju svårt att se att de här företagen skulle vara jättepositiva till vad Claes Friberg förespråkar.
Det är en del som inte är det, och det vet vi ju. De har gjort ideologiskt stora nummer av detta på en del teleoperatörer, som efter den här domen i EU-domstolen 2016, om jag inte minns fel, som där EU-domstolen slog fast att svenska datalagringslagar stred emot mänskliga rättigheter. Och sen dess har man då helt enkelt vägrat att överhuvudtaget efterkomma den svenska lagstiftningen. Och det här ligger då för fortsatt utredning och beredning.
Ja, men och sen när det kommer ett sånt här EU-direktiv, då undrar jag alltid, vad är det som har gjort att det här EU-direktivet kommer från EU nu? Och sen så för en gångs skull då så väljer Sverige att liksom inte löpa linan hela vägen utan att begränsa det. Men vad är det för liksom rörelse som sker runt om i Europa som förespråkar att vi ska lämna ut ännu mer uppgifter till polis och säkerhetspolis?
Det är väl det ökade terrorhotet, terrordåd som sker, som gör att den allmänna opinionen har svängt och tycker att har man ingenting att dölja, då är inte det här några problem. Det är en klassisk argumentation.
Samtidigt säger ju Claes Friberg i sin debattartikel här att det här påverkar även Sveriges internationella arbete och vad vi kan lämna ifrån oss beträffande planerade terrordåd även utomlands, och vad vi kan få utbyte ifrån från utländska säkerhetstjänster och så vidare. Väger inte detta väldigt väldigt tungt trots allt. Vi pratar om terrordåd som vi alla in i det allra sista vill undvika.
Jo, och jag återigen, jag tycker att det väger tungt det Claes Friberg säger, men det finns alltid ett problem eftersom man inte får reda på någonting av Säpo. Alltså, för mig blir det alltid lite snömos när de pratar om saker och ting eftersom det är väldigt svårt att granska den faktan. Är det, liksom, det kanske är ren lobbyism eller så är det så läget ser ut. Jag vet inte.
Vi har ju faktiskt en säkerhets- och integritetsskyddsnämnd som vi själva på Dagens Juridik har skrivit väldigt, väldigt mycket om under åren, och det är, man kan säga att det är inte ovanligt att de kommer med kritik och ganska skarp kritik mot Säkerhetspolisen för att de inte har följt de regler och lagar som finns beträffande hemliga tvångsmedel i andra sammanhang. Och då kan man ställa sig frågan, man kanske först ska visa att man klarar av att behärska det innan man får nya vapen och verktyg i sin arsenal. Befinner vi oss på ett sluttande plan? Vad säger du, Erik?
Ja, kort och gott. Ja, och jag tycker att det du säger är väldigt bra. Att först måste man visa liksom, och vara transparent med hur man använder de verktyg man har idag innan vi ska öppna en ny verktygslåda.
Jag håller med.
Där ser man en samstämmighet här beträffande den personliga integriteten när det gäller hemlig tvångsmedelsanvändning från polis och säkerhetspolis. Vi ska faktiskt stanna kvar i den här lilla sfären som rör säkerhetsfrågor och rikets säkerhet och sådär, och peka på att det förra veckan dömdes en man, han fick ett års fängelse för en ganska omfattande och systematisk kartläggning av militära anläggningar. Och nu i veckan så kom ännu ett åtal här för så kallad grov olovlig befattning med hemlig uppgift i ett annat ärende. Säger då så kallade säkerhetsexperten Joakim von Braun att det här handlar om militärt överintresserade personer, och så allvarligt kan det inte vara. Vad säger du, Wille?
Nej, och det tror jag att åklagaren också, eller det vet jag att åklagaren också känner till, att det här, om vi pratar det här nu aktuella åtalet, så pratar vi om en militärt överintresserad person som har på olika sätt då systematiskt kartlagt de här militära anläggningarna i form av fotografier och andra uppgifter kring den här typen av anläggningar. Så att det råder det väl inget tvivel om, men jag tror att det som Joakim von Braun framförallt vänder sig mot, det är ju åklagarens påstående om att den här typen av uppgifter skulle kunna leda till allvarliga skador för det svenska samhället om det läckte till främmande makt. För han anser att främmande makt, framförallt då Ryssland, har ju haft den här typen av uppgifter i väldigt många år om hur det ser ut på en svensk militäranläggning, både uppifrån och utifrån.
Ja, men precis. För det är ju, i stort är det ju det de här åtalen handlar om. Att man har fotograferat då, anläggningar där det då råder fotoförbud, så att ett brott har begåtts, det är inte så att säga det som är frågan, utan precis som du säger, när åklagaren menar att det här ska bedömas som ett grovt brott därför att det här är uppgift som är väldigt känsliga för Sveriges säkerhet och så vidare, så är det ju precis som Joakim von Braun säger, eller rättare sagt, han säger ju att alltså, att fotografera militäranläggningar, det har ryssarna gjort i Sverige i 60 år, så att det är liksom, de vet precis hur allting ser ut, och den här informationen skulle inte vara värd någonting om man skulle gå till ryska ambassaden med den.
Ja, dessutom är ju faktiskt lagstiftningen uppbyggd så att även information från öppna, så kallade öppna källor, om de systematiseras och används i ett sådant sammanhang, är kriminaliserat. Och jag kan inte säga att jag ifrågasätter att det ska vara så, men utan konstaterar att det ska vara så, men ställer mig möjligtvis frågan om du har ett straffvärde som är så högt som fängelse att bara systematisera så att säga, sådana här uppgifter som är helt öppna om till exempel skyddsobjekt.
Nej, för det systematisera då i så fall, som jag tolkar det, skulle väl kunna vara att man sätter in de här bilderna i någon form av ordning och liksom samlar dem i ett fotoalbum eller sparar i en mapp eller vad som helst, och det är väl vad de här personerna har gjort. Sen kan man ju fråga sig, nu säger ju åklagarmyndigheten eller om det var polisen, att det pågår ju flertalet, ett tiotal tror jag till och med, utredningar som rör den här typen av rubricering, det vill säga grov olovlig befattning med hemliga uppgifter. Och då är det väl kanske som Joakim von Braun sa, att det här är ett gäng så kallade MÖPar, alltså militärt överintresserade personer som på något sätt har något samröre och har samlat på den här typen av fotografier och annat tillsammans.
Jag minns ju som jag äldst i skaran här på 80-talet när man skulle hålla utkik efter polska och östtyska tavelförsäljare och mattförsäljare som for runt i bilar och i Sverige kartlade sånt som fanns i helt öppna källor och i kartor och så vidare. Men de skulle lik förbaskat systematisera och ha detta i sina arkiv med egna bilder på ingångar till militära regementen och så. Så att det ligger väl någonting i just det att de som skulle kunna utgöra ett hot i de här sammanhangen kanske inte är jätteintresserade av just det här materialet som de här militärt överintresserade människorna har samlat på sig.
Nej, jag tycker också att man ska ställa sig frågan varför alla de här åtalen kommer just nu. Är det återigen, som vi brukar prata om, ett sätt att visa handlingskraft? Att det har ju ändå funnits en debatt kring liksom ryska spioner i Sverige och det har varit fastigheter ute på Lidingö som har varit inom citationstecken hemliga och man vet inte vad som pågår där inne och det ska vara någon oligark som har strategiskt köpt upp öar i åländska skärgården och sådär. Jag vet inte, vad tror ni? Tror ni att det är ett sätt att bara liksom markera att vi har koll?
Ja, jag har svårt att hitta något annat motiv. För att dra en parallell till vad Stefan sa, jag som är något yngre minns ju också för några år sedan att jag menar, vi har ju Google Earth och nu finns det Street View, att det för några år sedan var fullt möjligt att se militära anläggningar från luften. Nu tror jag att man är i större utsträckning uppdaterar det här så att säga. Man lägger små moln över och pixlar bort. Men för inte alls länge sedan så gick det ju att spara ner bilder från luften på militära anläggningar.
Enligt Joakim von Braun då, så påstår han att han själv har eller har haft bilder där man liksom kan se huruvida de ryska soldaterna är kort eller långhåriga. Alltså det har varit så pass detaljerade bilder som man har kunnat komma åt på internet.
Finns det långhåriga ryska soldater, höll jag på att säga. Men bara för att återknyta till vad du säger, Erik, om de här satellitbilderna och Google Earth och det som finns på nätet, så är det faktiskt så att innan de här militära anläggningarna fanns där, så alltså internets begynnelse, så var det till och med så att väldigt hemliga militära eller totalförsvarsanläggningar, de var faktiskt inte bara maskade, utan jag kan berätta att jag minns när det avslöjades att FRA ute på Ekerö i Stockholm då, som är mycket hemlig, eller var en mycket hemlig anläggning, den var inte bara maskad på de här satellitbilderna, utan den var alltså choppat så det såg ut som det var ett vanligt skog där, och det väckte massmedialt intresse på den tiden.
Sen tycker jag att man kan fråga sig om den här lagstiftningen som är aktuell i de här ärendena verkligen har liksom följt med tiden. För att jag menar, det finns ju skyddsobjekt och där det råder fotoförbud som absolut inte är militära anläggningar. Vi sitter inte så långt från Sveriges Radio här till exempel. Om man skulle fotografera på något sätt runt omkring Sveriges Radio och sen systematisera det, skulle den här typen av lagstiftning aktualiseras då? Kanske.
Kanske, kanske inte. Vi vet inte, för att det är inte så där jättevanliga åtalspunkter och prejudikatsfloran är begränsad i sammanhanget. Därmed är det här avsnittet av Dagens Juridikpodden slut. Vi tackar er som har lyssnat och ser er gärna som lyssnare nästa vecka.
Tack.